Vi skulle nu gå in på den andra delen i det här ämnet. Hur ser äkta kristendom ut? Och det är naturligt att vi då får börja med Bibeln. Vi måste ha ett korrektiv, en norm, en regel, någonting som bestämmer vad som är äkta kristendom. Men om någon då skulle invända, varför just Bibeln? Och varför har Bibeln en så hög auktoritet? Och är det riktigt säkert att vi kan lita på Bibeln? Så kanske ändå att om man ställer frågan så, vi inte ska börja just med Bibeln. Man kan inte diskutera en människa till full förtröstan på och tillit till Bibeln. Det blir rationalism. Vi har tillit till Bibeln, men den är inte ett resultat av att vi har forskat och forskat och resonerat och argumenterat, och så har vi funnit att Bibeln, den håller i alla stycken. Det skulle faktiskt vara rationalism, och det är att börja i fel ända. Vi måste börja med Kristus. Visserligen går detta med Bibeln och Kristus hand i hand. Till Kristus känner jag ju bara genom den bibliska förkunnelsen. Den ende, den rätte Kristus. Kristus som är Guds son och världens frälsare. Kristus som har kommit hit ned som livets bröd. Som det sanna livet, som sanningen själv, som vägen, sanningen och livet. För att ge mig och hela världen liv. För att lida och dö straffet för mina synder. För att i allt uppfylla Faderns vilja. Och det för mig i mitt ställe. Ja, det har jag ju fått från Bibeln. Så talar jag om Kristus så måste jag naturligtvis tala om Bibeln. Men utan Kristus så är Bibeln för mig ett märkligt dokument. Om vi lyfter bort Kristus så blir Bibeln motsägelsefull, svår, dunkel, egendomlig. Och det är människor som inte tror på Kristus, som inte litar på Kristus. Ja, det är inte alls underligt att de kan komma till många invändningar när det gäller Bibeln. Och tycker att det finns så mycket konstigt i Bibeln och så många motsägelser i Bibeln. Vi vet ju vad Paulus säger, att utan Kristus, utan tron på Kristus, så är det precis som ett skynke, ett täckelse hänger framför skrifterna. När man läser Bibeln som de judar gör som inte tror på att Jesus är Messias, Guds son, då hänger, säger Paulus, ett täckelse framför deras ögon. De kan inte förstå. Och låt mig ta ett exempel. I Gamla testamentet, Gamla förbundets heliga bokrullar, där skildras Kristus, den kommande utlovade frälsaren, på två sätt. Han skildras som en triumfator, som en segrare, som en som ska krossa allt motstånd, alla fienderna. Och så ska han ta stort krigsbyte. Han är den store segraren, den store befriaren, den store kungen. Det finns en rad texter i Gamla testamentet som skildrar den kommande Messias så. Så har vi andra profetior som tycks gå stick i stäv med detta och som säger att den kommande Messias, han kommer ödmjuk och fattig. Han är en lidande tjänare som blir föraktad, bespottad, bortstött, genomborrad för våra synders skull. Han kommer att vara lika menlös, stillsam och svag som ett lamm eller som ett moderfår som förs fram för att slaktas. Han står där tyst, han öppnar inte sin mun. Han liknas vid det lilla rotskottet i den torra jorden. Det där rotskottet som inte blir ett stort och kraftigt träd, utan en svag vidja, ett svagt och spett skott i torr jord. När man nu ser på de här båda sakerna så verkar det inte gå ihop. Och för de judar som förkastar Jesus av Nazaret som fullbordan av dessa profetior är just en förening av de här utsagorna helt omöjlig. Den motsägelse som man inte får att gå ihop. Jag kan kort nämna hur man försöker lösa problemet. En lösning är att man säger det handlar om två olika messias. Den som är kungen och erövraren och segraren, som krossar allt motstånd, som tar krigsbyte, det är en messias från Judas stam. Det är lejonet av Juda, säger man. Men den messias som är ett offer, som förkastas, som lider, som offras och går i döden för våra synder, det är en levitisk messias, en annan messias från Levis stam. Och man får det inte att gå ihop. Det är förnuftets försök att få motsägelser, att kunna förklara sådana motsägelser man upplever. Ett annat försök, och det är vanligare inom judendomen, det är att man helt glömmer bort eller tar åt sidan alla profetior om att Messias är svag, framträder utan yttre glans och härlighet, fattig, lidande. Och det var den uppfattningen som dominerade på Jesu tid, att man inte kom ihåg de texterna. När Jesus undervisar så märker han ju hur de missförstår vem han är och vad det innebär att vara Messias. Till sina lärjungar ger han ingen undervisning om att han ska lida och dö förrän 6 månader före den goda fredagen. Som det heter på engelska, Good Friday, och på svenska långfredag. Jag vet inte vad det heter på norska. Är det långfredag? Ett halvår innan Kristus ska offras, då börjar Jesus att säga till sina lärjungar: jag måste lida mycket av överste prästen och det skriftlärda. De kommer att utlämna mig och döda mig. Men på tredje dagen ska jag stå upp igen. Och lärjungarna förstod ingenting. När Jesus säger detta, att han ska lida och dö, så protesterar Petrus och säger: ingalunda, Herre, ska detta vederfaras dig. Och Jesus måste tillrättavisa och säga: gå bort Satan och stå mig inte i vägen. Och judarna, när de såg Messias makt, så ville de göra honom till en jordisk kung. De kunde inte tänka sig att han var den lidande tjänaren. Och sen hände det, när nu fullbordan har ägt rum, att ur synagogans läsning tog man till och med bort en så viktig text som Jesaja 53. Själva hjärtpunkten, själva centrum i den bibliska undervisningen om vår frälsare. Man läser 52 och sen hoppar man över 53 kapitlet, så går man till kapitel 54. Och när man bland judiska teologer ändå studerar också kapitel 53, då säger man det handlar inte om Messias, utan det handlar om folket. Att vi judar måste förskingras och föraktas till en tid. Eller om det inte är hela folket, så är det det fromma inom folket. Jag talade med en from rabbin en gång och sa, ja men det går ju ändå inte, för i texten ställs ju mot varann vi fromma, vi gick alla vilse som får, men han, vi och han kan inte vara samma sak, ställs mot varann som kontraster. Vi var blinda, vi var döva, vi var olydiga, vi gick vilse. Men i hans mun fanns inget svek. Och han blev genomborrad för våra synders skull. Det här nämner jag som exempel på hur svårt det är att få Bibeln att gå ihop, att förstå den, om man inte känner Kristus. Det är precis som Paulus säger, det hänger ett täckelse, en gardin, ett skynke framför texterna. Om vi vill att människor verkligen ska tro på Bibeln, så kan vi alltså inte med förnuftet argumentera dem fram till en full bibeltrohet. Och en bibeltrohet som bara går ut på att man säger, ja okej då, Bibeln är sann, Bibeln är sann. Men vad sen Bibeln säger, vad den lär, dess innehåll, dess tro, ja det vet man inte så mycket om. Det är ju egentligen ingen bibeltro alls. Nej, hur får vi en rätt tro eller förtröstan på Bibeln? Jo, genom Kristus. Visserligen, som jag sa, genom det bibliska vittnesbördet om Kristus. Och när jag genom det vittnesbördet, utan argumentation, presenterade bara för människorna, och de genom det rena evangeliet blir födda på nytt, kommer till tro på Kristus, ja då börjar de att älska Kristus. Då blir de glada och tacksamma över Kristi verk. Då är Kristus deras liv, deras enda hopp, deras enda räddning. Då förlitar de sig på Kristus. De tror honom. Och tror de honom, då tror de också på vad han säger. De vet ju hur de har fått tron. De har fått det genom det apostoliska och profetiska vittnesbördet. Och de hör ju av Kristus att profeterna är Guds munnar, sända av Gud. Kristus ger gamla testamentet sanktion. Kristus säger inte en prick av den gammaltestamentliga undervisningen ska förgås. Allt ska fullbordas. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Och om apostlarna, de är säkra vittnesbörd, utvalda av mig. De har sett det, de har hört det. Och den som hör er, han hör mig, säger Jesus. Så när man har kommit till tro på Kristus och litar på honom, ja då följer förtroendet för Bibeln av sig självt. Och om man försöker sig på konststycket att lita på Kristus, men samtidigt sätta frågetecken för Bibeln och gå emot vad Gud lär i Guds ord, ja då har man en ganska underligt förtroende för Kristus. Då har man inget fullt förtroende för honom. Då ifrågasätter man honom på flera punkter. Vad han säger om Mose, vad han säger om profeterna, vad han säger om apostlarna, det måste vi ta med en nypa salt. Ja, då har jag ju inte fullt förtroende för Kristus. Och är jag klar över att Kristus är vägen, sanningen och livet, är Guds son, är den i vilken inte finns någon synd, inget svek, ja då är det en omöjlighet. Och vad händer när teologer försöker sig på det konststycket att tro på Kristus samtidigt som de underkänner stora delar av Guds ord. Jo, det blir en annan Kristus. Det blir en Kristus som kanske inte har uppstått. Eller det blir en Kristus som inte är Guds son. Det blir en Kristus som inte är ett med Fadern. Det blir en Kristus som inte är av evighet. Från evighet och till evighet. Och så sätter man frågetecken för hans gudom. Man sätter frågetecken för treenigheten. Att Fadern och Sonen och Anden är lika mycket Gud. En enda Gud och likväl tre särskilda gudomliga personer. Det går ju långt, långt över vårt förnuft. Men vi tror det ju därför att det står i skriften. Men låter man förnuftet avgöra vad vi kan acceptera, så faller naturligtvis den saken. Alltså, när vi nu måste ha Bibeln som måttstock för att avgöra vad som är äkta kristendom, så har vi alltså fått Bibeln och förtroendet för Bibeln genom att det bibliska vittnesbördet har fört oss till tro på Kristus. Och vill du ut och missionera, så kom ihåg då att du börjar inte så här. Tar upp en diskussion med hedningar om olika läroartiklar. Så börjar du kanske från början. Du börjar med skapelsen och så sätter ni igång och diskuterar skapelse och utvecklingslära. Och sen sätter ni igång och diskuterar kvinnliga präster. För det kommer man ofta till ganska snart. Och sen sätter man igång och diskuterar någon annan sak. Och så börjar man kanske diskutera Bibelns inspiration och ofelbarhet. Och då kan ni diskutera och diskutera. Nej, vår uppgift är att komma med det bibliska vittnesbördet om Kristus. Och givetvis, för att komma med det vittnesbördet och för att människor ska förstå att vi utan Kristus är förlorade, så predikar man både lag, lov och evangelium. Båda sakerna givetvis. Människan måste se sig själv genom Guds ord i loven och se att hon är en syndare och förlorad. Och är det sista ordet, så måste hon då se att hon hör hemma inte i himmelen, inte hos Gud, utan i helvetet. Men vi lämnar inte människan med loven. Och vår uppgift är inte att komma för att sluta med loven, utan vår uppgift är att komma med livet, med frälsningen, med evangelium, med Kristus. Du och jag som skulle höra hemma i helvetet. Vi har blivit förlossade, förvärvade och vunna. Den här segerrike kungen som profetiorna talar om, att han tar krigsbyte, att han är herre över allting, att han har vunnit. Det handlar om hur han segrar över ondskans andemakter och hur han krossar försten över dessa andemakter, den gamle ormen. Besegrar djävulen, döden och helvetet. Jag vet att graven var tom. Jag vet att han var uppstånden som han hade sagt. Jag vet att han är min enda räddning. Och jag vet att hans rättfärdighet tillräknas mig av nåd alena. När vi går ut och vittnar om Kristus och människor får tro på honom genom det bibliska evangeliet, ja, då kan vi lättare förklara och få dem att förstå vad Bibeln lär om skapelsen eller om kvinnliga präster eller om inspirationen eller om den rätta kyrkogemenskapen eller vad det än är. Och alla de bibliska läroartiklarna hänger ihop med Kristus. Försöker vi oss på konststycket att undervisa människor om till exempel utkårelsen av evighet utan att hålla samman denna läroartikel och andra läroartiklar med Kristus och nå den genom honom, ja då blir det rationalism och obegripligt och konstigt. När jag nu har betonat detta, hur Kristus är Bibelns kärna och stjärna, och hur vi genom Kristus får tillit till Bibeln, tror på Bibeln, så blir vi naturligtvis då ivriga att bättre lära känna Guds ord. Här är vi alla svaga i kunskapen. Ingen av oss är något proffs, om man får uttrycka sig så, som kan allting och förstår allting. Allt är så enkelt och så klart. Nej, vi är alla mer eller mindre okunniga och svaga. Vi behöver ständigt få ljus, upplysning, hjälp, undervisning från Guds ord. Och har vi nu lärt känna Kristus, så vill vi tränga in i Guds ord. Det kännetecknar den människa som har lärt känna Kristus att hon blir lärd av Gud. Blir lärd ovanifrån, som det heter. Guds ord, skriften, är nämligen ovanifrån. Inte på det rationalistiska viset att Bibeln har fallit ner från himmelen som en färdig bok. När Bibeln är ovanifrån på det sättet att vad bestämda människor, utvalda av Gud som hans profeter och apostlar och evangelister, har med sitt mänskliga språk, sina bilder, sin dialekt uttryckt, är i minsta detalj exakt den undervisning, den sanning, den lära som kommer ovanifrån från Gud. Given på det mänskliga språket, och människor har fått använda sin utrustning och sina egenheter, och likväl har det blivit just Guds ord. Det är det som är inspirationens hemlighet. Inspirationen är ett under, Guds verk. Och i och med att Bibeln är inspirerad av Gud, så följer där av att Gud misslyckas inte med att förmedla till oss sanningen. Hans ord är sanning. Helga dem i sanningen, säger Jesus. Ditt ord är sanning. Förbliv i ordet, då är ni mina sanna lärjungar. Lägg inte till, dra inte ifrån. Tag ert förnuft till fånga under Kristi lydnad, säger Paulus. Hela skriften är inandad, inspirerad av Gud, säger Paulus. Och Petrus, ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande har talat vad som gavs dem från Gud. Profeterna, Jesaja, Jeremia och den största av de gammaltestamentliga profeterna, Mose, de har talat vad de har hört och vad de har sett och vad de har skådat. Och apostlarna, Nya testamentet, ja, det är inte slut uttänkta myter eller fabler. Vi har förkunnat och vittnat om vad vi har sett. Vad vi med egna ögon har sett, vad vi med våra händer har tagit på, det förkunnar vi. Och jag skulle vilja säga att den människa som uppriktigt och ärligt läser igenom Johannes evangeliet, gärna mer än en gång, har svårt att komma undan. Måste verkligen kämpa emot om man inte ska bli övervunnen. Aposteln Johannes talar med en sån glöd och en sån tacksam kärlek till frälsaren om vad han verkligen har hört och har sett. Och när han är klar mot slutet av 20:e kapitlet, så säger han: jag vet att det är sant. Och det här har skrivits upp för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och den som tror på honom kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden och till livet. Ja, vad är nu i allt detta myller av tankar och i allt detta myller av religioner och inriktningar och samfund? Vad är äkta kristendom? Jo, kort och gott det som stämmer överens med Guds ord. Det som inte är människotankar utan Guds ords undervisning. Ja, men det finns ju många som tror på Bibeln och verkligen vill hålla sig till Guds ord, men ändå blir ju deras förkunnelse inte densamma. En tolkar si och en tolkar så. Vilken tolkning är rätt? Ja, det här, den där invändningen eller den frågan, den är ju inte ny. Den har förts fram länge. Och en lösning har varit att ja, man kan inte riktigt veta om man inte har någonting som hjälper upp Bibeln. Någon tolkande instans vid sidan av Bibeln. Ja, så har man tänkt inom den romersk-katolska kyrkan. Vi måste ha ett tolkande ämbete, en tolkande tradition, en tolkande kyrka vid sidan av eller över Bibeln. Därför är det inte så svårt för den katolska kyrkan idag att till och med acceptera en viss bibelkritik. Det gör inte så mycket, därför att Bibeln är ju inte den avgörande instansen, utan det är kyrkan, det är påveämbetet, det är traditionen. Mot detta vet ni vad reformatorn Martin Luther kom fram till genom sitt flitiga bibelstudium medan han ännu var katolik. Han märkte att Bibeln är sin egen tolk. Bibeln är inte, som man tror först, i sig dunkel och oklar, utan den är klar. Och låt oss börja med en rad frågor som är viktiga att ha, att se och ta till sig så som enkel och klar biblisk undervisning innan man går vidare. Så kan man ju säga att det råder ingen oklarhet om vem Kristus är. Så att man kan säga att det är en tolkningsfråga om Jesus är Guds son eller om han inte är det. Det finns ju till och med, i varje fall i Sverige, flera biskopar som säger att han är icke Gud och Guds son. Och då måste det väl vara en tolkningsfråga, kan man ju tycka. Men vi säger nej. Och man behöver inte vara biskop, man behöver inte vara teolog, man kan vara en vanlig enkel döpt kristen. Så ser man ju att Bibeln talar inte på olika vis i den frågan, utan enstämmigt klargör att Jesus Kristus är Guds son. Han är Gud. Jag är ett med Fadern. Jag och Fadern är ett. Jag talar inte av mig själv. Vad jag sett och hört hos Fadern, det talar jag. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Den som inte ärar sonen ärar inte heller Fadern. Det är omöjligt att tro på Gud utan att tro på Kristus. Det finns ingen som helst oklarhet. Bibeln är glasklar. Eller att han har uppstått. Ja, det är ju egendomligt och konstigt, för att en människa som är död kan ju inte uppstå. En Lazarus som har varit död i 4 dygn och luktar redan, inte kan han komma ut ur graven bara för att en viss Jesus ropar Lazarus, kom ut. Men han kommer ut, och en kropp som har börjat ruttna sedan till att den får liv igen. Ja, det är för förnuftet totalt omöjligt, lika omöjligt som det är en torr stav som Aaron hade. Man plockar upp den igen dagen därpå, och det är inte bara grönt och blommor på den, utan redan mogna mandlar. Helt omöjligt. Eller man häller upp 600 liter vatten, och det är gott vin. Omöjligt. Eller att gå på vatten eller att av 5 bröd och 2 fiskar dela ut så att det räcker till 5 000 förutom kvinnor och barn och det blir 12 korgar över. Omöjligt. Omöjligt, omöjligt. Men säger Bibeln både det ena och det andra. Entydigt lär den klart vad som har hänt. Det som kan gå emot det, det är våra tankar och våra invändningar. Men texten, Guds ord, Bibeln är i sig själv klar. Och så kan vi gå vidare och se vad Bibeln säger om den nya födelsen. Lika lite som en människa kan bestämma om hon ska födas eller inte eller krypa in i sin moders liv. Lika stort under och helt och hållet verkat av Gud ovanifrån av vatten och ande är den nya födelsen. Enkelt, klart. Jag har till och med frågor där det i vår tid finns så mycket spekulationer som om det yttersta tingen. Är Bibeln enkel, tydlig och klar? Jag kan bara ta ett exempel, en fråga som är kontroversiell bland många kristna. Ska det bli här på jorden, mitt i denna syndiga värld, innan dess att himmel och jord förgås, brinner upp i eld? Vilket Bibeln entydigt och klart lär. Ska det innan dess bli en tid av jordisk lycka i 1000 år? Ett jordiskt härligt fredsrike eller 1000-årsrike? Ja, det är väl osäkert. Det är ju många som menar att det ska ju bli så. Och andra säger nej, det ska det inte. Här står tolkning mot tolkning. Jag vill hävda att också på den punkten är Bibeln glasklar. Men vi är oklara. Bibeln lär glasklart att min frid, säger Jesus, är inte sådan som världen ger den. Ingen världslig frid, världslig fred. Jesus säger, mitt rike är inte som ett jordiskt rike. Om så vore, så hade jag ju sett till att jag hade tillräckligt med soldater. Så att jag verkligen hade tagit makten i yttre mening. Men nu är mitt rike av denna världen, icke av denna världen. Guds rike är invärtes i er. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Om någon ändå skulle tvivla när nu Kristus har uppstått, så får man se honom lämna detta jordiska, lyftas upp inför deras ögon. För att i den himmelska osynliga världen, därifrån och osynligt, regera. Och så får vi också veta att alla som tillhör honom och tror på honom lever i gemenskap med honom. Ja, inte bara lever, utan har del i hans regerande. Lever och regerar med honom som kungar och präster. Det syns ju inte direkt när man ser på Egil eller någon annan. När man ser på sjuka kristna, skröpliga och svaga och lidande. Att de, för det står i Bibeln, är kungar och präster. Nej, det är lika osynligt som Guds rike inte kan ses med ögonen, men ändå sant enligt Guds klara ord. Och så sant att om huvudet huggs av oss, vilket skedde på många på aposteln Johannes tid. Många blev för trons skull, för vittnesbördets skull, halshuggna. Och för att de inte dyrkade kejsaren så blev de dödade. Så får Johannes enligt 20 kapitlet i Uppenbarelseboken se in i den osynliga himmelska världen. Och ser att de här kräken vars kroppar ligger där på sanden, blodiga utan huvuden. De levde ju fortfarande. Ordagrant står det, de levde och regerade med Kristus. Ja, inte kropparna. De halshuggnas själar levde och regerade med Kristus. Ja, men det hade ju redan Jesus sagt till lärjungarna. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kroppen somnar, kroppen blir stoft igen. Kroppen kommer att uppväckas först på den sista dagen, på den yttersta dagen. Och då förvandlas så att den blir lik Kristi härlighetskropp. Men själen, den troende människan, dör inte, utan har evigt liv. Kommer inte under någon dom, har övergått från döden till livet. Men till det yttre syns inte denna härlighet och detta rike. Vi ser inte Jesus nu som kungen, ja, konungarnas konung och herrarnas herre, och kunde vi tillägga presidenternas president och statsministrarnas statsminister, den högste. Men lika fullt är det han som är den högste och regerar. Och vi som är så svaga, vi tillhör ett rike som aldrig går under. Guds rike. När den här världen går under, då på den sista dagen, då ska detta osynliga härliga rike som vi nu har i tron och inte i åskådning, då först uppenbaras och framträda i härlighet. Och det blir nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Nu har jag berört ett känsligt område, men bara därför att i någon mån visa, och det här är bara en liten glimt av det, att Bibeln är klar. Det är inte så att det är ett ord som säger si och ett annat så. Och Luther, han fann ju detta som en riktig och naturlig regel, att det jag ser klart, jag ser inte allt klart, men det är inte Bibelns fel utan mitt. På grund av min okunnighet, svaghet och grumlighet så är vissa delar för mig i Bibeln svåra och dunkla. Jag har för dålig grammatik, jag har för dålig hebreiska, jag har för dålig grekiska, eller jag ser inte sammanhangen lika klart som jag borde om jag kunde allt. Då ska jag i alla fall utgå ifrån det jag ser klart och entydigt. Och så låta skrift tolka skrift. Så det som entydigt och klart läres, det får jag inte trolla bort genom någonting som jag tycker är oklart. Så att jag låter det oklara och ännu svårbegripliga sudda ut eller skjuta åt sidan det som är klart. Utan tvärtom. Man tar det som står där klart och tydligt. Till exempel, min frid är inte sådan som världen ger den. Eller mitt rike är inte av denna världen. Och så går jag med detta entydiga och klara till sådana ställen där det finns bilder som gör mig osäker, och jag undrar, ja, men är det inte frågan om en jordisk fred och ett jordiskt gudsrike genom den här bilden om vargar och lamm eller någonting annat? Så låter man de klara ställena belysa och hjälpa en att rätt förstå det som för oss ännu är oklart. Det är den sunda och den enkla principen som egentligen är självklart. Och arbetar man vidare så här, så behöver man ingen påve. Och Bibeln varnar tvärtom för att sätta någon över skriften, över Kristus. Antikrist betyder ordagrant istället för Kristus. Alltså en auktoritet över honom. En ställföreträdare här på jorden för honom, som till exempel påveämbetet är. Nej, skriften alena, det räcker. Och låt mig också säga, nu är tiden nästan ute, många tror att om man låter Bibeln i allt gälla och så ta till sig vad jag kallar här för äkta undervisning, äkta kristendom, bli uppfylld av det, ja, då blir man en sträng, otäck människa i stil med, säger man kanske, Khomeini i dagens Iran. Är man bibeltrogen, då ska vi börja med att hugga av händerna på alla tjuvar. Och stena alla äktenskapsbrytare. Ja, så tror en del. Men är vi bibeltrogna så kan vi skilja mellan gamla och nya förbundet. I gamla förbundets tid skulle en viss nation, ett visst folk, ett visst land uppenbara för oss hur stor och god och nådig Gud är och ge oss gamla förbundets grundläggande heliga skrifter. Men i nya förbundet ska vi inte vara en teokrati. Vi får inte blanda ihop kyrka och stat. Vi ska inte ha en kyrkostat eller en statskyrka. Den kristna församlingen ska stå helt fri från varje annan härskare och dirigering än Kristus. Endast Kristus ska vara huvudet för församlingen. Det är inte en statsminister eller en världslig regering som ska avgöra vad vi ska ha för bibelöversättning, eller för liturgi, eller för psalmer. Det är Kristus, det vill säga Guds ord, avgör vad som är det rätta innehållet. Och där Kristus eller Guds ord inte har yttrat sig, om man ska ha locker i håret eller långbyxor eller vad det är, det ska vi lämna fritt och inte ställa upp mänskliga regler med vilka man sedan tyranniserar människor. Där Guds ord lämnar fritt ska vi lämna fritt. Men där Guds ord har talat, där böjer vi oss med glädje. Och den formen av slaveri, när man är Herrens slav eller helt och hållet honom underdånig, är i själva verket den fullständiga friheten. Nu äntligen är vi fria. Och då blir det inte heller en hemsk och sträv och kärv och elak kristendom. Det blir det kanske på grund av vår synd. Att vi inte låter Guds ord råda. Det kan bli elakhet och kärlekslöshet också bland kristna. Men får Guds ord råda blir sånt bekänt. Och man behöver bättra sig. Man behöver be om nåd och förlåtelse varje dag. Och så leva av skriften alena, av Kristus alena, av nåden alena, genom tron alena. Amen. Herre, vi tackar dig för din undervisning. Att den är ett kraftigt ljus på vår stig. En ofelbar vägledare. Ja, inte bara en vägledare utan kraftigt. Så att det har makt genom ditt goda evangelium att föda på nytt. Och att bevara oss i en sann tro i äkta kristendom. Amen.